Avgörande händelse definierar en människa, eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 113. Soluret spelas in i tidningskvarteren i Stockholm och görs i samarbete med Rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Louise Linderoth. Hon är en hyllad designer och vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med inkludering och att hitta sitt självvärde. Med sitt modevarumärke Linderoth vill hon förändra samhällets syn på normbrytande funktionalitet. Här kommer Louise. Okej. Ska vi köra, Louise?
Ja.
Varmt välkommen till Soluret.
Tack så jättemycket.
Äntligen sitter vi här.
Äntligen.
Va? Jag är så glad att vi fick till det.
Det är jag med. Det har tagit ett tag att få till det, ja. Men nu äntligen.
Jag tittade för skojs skull i historiken, vår meddelande historik på Messenger, ja. Och såg att första meddelandet jag skickade till dig och frågade om du ville vara med var sommaren 2018.
Åh jäklar.
Det är sex år sedan.
Sex år sedan? Herregud. Jag tänkte, nej men det är bara förra året. Sex år sedan.
Men så har liksom livet kommit i vägen.
Ja, nu bor jag här liksom. Så ja, det är ju lite enklare då.
Smidigare, ja.
Kan man ju tro, men jag har bott i över ett år här. Så att...
Ja, då bodde du i Göteborg. Tror jag, ja. Första gången jag frågade dig.
Och sen har jag bott i Borås och Skövde sen dess också, tror jag.
Okej. Okay. Och du har hunnit bli 30.
Ja.
Och jag har hunnit bli 40.
Jäklar.
Så det är mycket som har hänt sen dess.
Absolut.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag sa det precis att det är så fint väder ute idag. Det är inte att ta för givet liksom, under vintern. Det är inte någon snö kvar, så jag är jätteglad för det.
Ja, visst är det skönt. Ja. Jag tänkte på det också när jag rullade ut idag. Att, ja. Gud vad skönt att slippa den här slushy-modden som blir.
Ja, man blir så himla sketen om allting också. Man kan ju inte ha på sig vilka kläder som helst. Nej. För att det blir, allting blir bara...
Skitigt.
Ja.
Ja. Så ja, vi uppskattar det här. Härlig dag. Dagen till ära.
Verkligen.
Men hur känns det att flytta till Stockholm då?
Jo men alltså det känns jättebra. Mm. Jag var inte alls förberedd på att flytta till, eller så här, jag har varit väldigt anti Stockholm faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag växte upp i Örebro, men min pappa är från Göteborg. Sen flyttade jag själv till Göteborg och har bott där i stor del av mitt liv. Och då blir man nog automatiskt lite anti-Stockholm, att det är så här jäkla 08 och allt det här.
Det är så intressant det här tycker jag att höra om.
Nej men sen så träffade jag ju en kille också i Göteborg, så att det kanske, han är också, har ju uppfostrat mig så att man ska ju inte tycka om Stockholm.
Ja, jag fattar.
Men nu bor vi båda här så att, och jag tycker det är helt fantastiskt, bara tillgängligheten är ju en helt annan grej i Stockholm än på andra ställen i Sverige.
Just det, intressant perspektiv också.
Men nej, jag trivs så himla bra. Och sen har det väl mycket att göra med jobb och alla de saker runt omkring också som faller på plats. Och det gör ju att man trivs.
Ja. Jag fattar. Ja, du bor i Farsta nu?
Ja, precis. Vi har bott där sedan 1 december. Mm. Så man har ju inte riktigt hunnit uppleva den fina naturen som alla pratar om.
Okay.
För att ja, det har ju varit konstant snö sedan dess.
Ja, precis. Men
nej, det är väldigt bra det jag har hunnit se hittills. Mm.
Du är ju designer och skaparen bakom klädmärket Linderoth, uttalar jag rätt?
Ja, det stämmer.
Som fokuserar på mode för sittande kroppar.
Ja.
Och anledningen till att du har flyttat till Stockholm är att du har fått en designtjänst på, ja, H&M's huvudkontor.
Det stämmer.
Berätta om jobbet, vad gör du för någonting?
Ja, jag arbetar på H&M på menswear, så jag arbetar med herrkläder.
Intressant.
Ja, men det var lite otippat. Det blev mest så. Jag hade nog inte tänkt mig själv som varken designer av specifik dam eller herr eller något sånt här. Utan precis som jag ser på kroppar, som att jag designar för kroppar, inte för någon kanske specifik kropp i någon specifik box och där. Så har jag nog tänkt att jag, oavsett om det är en kvinna eller man, jag designar för kroppen.
Just det.
Så, men sen så nu känner jag mer och mer sen jag har varit på menswear nu i, vad blir det, ett och ett halvt år nästan. Att jag uppskattar den, om man ska säga HM-kunden som är herrkunden, kan jag liksom relatera mer till än damkunden på så sätt. Så därför så känns det som att jag hamnar på precis rätt ställe från början. Så det var okay. Jättekul.
Har det varit några särskilda utmaningar just för att det är herrmode?
Nej, jag tror faktiskt att det hade varit fler utmaningar när det kommer till dammode för mig. Även om jag alltid har designat utifrån min egen kropp och jag identifierar mig som kvinna, så har jag nog insett att jag har ett lite mer maskulint formspråk, eller hur man ska kalla det. Mm. Att jag dras inte till det typiskt feminina som kanske rosetter och rosa och sånt där. Ja. Nej, men så det, jag trivs verkligen jättebra med att designa herrkläder.
Mm. Kul.
Ja.
Nu nämnde vi här innan att du har hunnit fylla 30 och jag 40.
Ja.
Du föddes den 12 oktober 93.
Ja.
Och du föddes i Örebro.
Ja.
Vad föddes du in i för familj?
Ja, nej men min mamma och min pappa har nog, det är svårt att säga, jag tror att de har ju varit tillsammans, men det var jag tror de skilde sig när jag var 3 år. Och pappa har ju alltid bott i Göteborg och mamma har alltid bott i Örebro. Och så jag var ofta hos pappa varje eller varannan helg. Och sen så var jag hos mamma. Men det har varit, jag och mamma har varit väldigt, väldigt nära också. Just för att det bara varit hon och jag. Jag har inga syskon eller sådär heller. Men alltså väldigt så här, jag är väldigt tacksam för att jag hade en väldigt bra uppväxt med bra föräldrar och sådär. Och jag har blivit mycket närmare min pappa nu på senare dagar också. Så ja, väldigt, väldigt privilegierad, eller vad man ska säga. Jag är väldigt tacksam för min barndom och uppväxt med bra föräldrar. Så.
Mm, vad fint. Men att du har kommit din pappa närmare nu, menar du att det var frånvaron av honom som präglade er relation då när du var liten?
Nej, inte nödvändigtvis. Han var alltid väldigt närvarande och vi pratade i telefon och sådär, men han arbetade väldigt mycket. Och just att vi bodde så pass långt ifrån varandra också, och att han jobbade väldigt mycket, och det var liksom, jag gick ju i skolan och allting i Örebro också, så det blev ganska naturligt att det blev så. Mm.
Hur gick det i skolan?
Det gick bra. Gud, det blir så mycket man tänker tillbaka, ja, på gamla saker nu som jag inte riktigt har reflekterat över tidigare. Jag blev lite tagen på bar gärning. Nej, men
jag förstår ju att det finns, det hände ju någonting livsomvälvande när du var 10 år. Så jag tänker att det säkert finns ett liv före och ett liv efter.
Ja, men verkligen.
Om jag får gissa mig till det.
Ja.
Så jag tänker liksom, vem var Louise innan?
Mm, okej. Okay. Ja, nej, men jag var ju väldigt intresserad av sport, ja, men som man är när man är liten kanske, testa på lite allt möjligt. Fastnade vid gymnastik och dans. Och det var ju någonting som formade min identitet ganska mycket. Så att jag var ju liksom den aktiva tjejen som julade och gjorde handvolter på alla raster och sånt där. Kände mig nog ganska mycket som, ja, men att jag inte stack ut på något särskilt sätt egentligen. Eller jag reflekterade aldrig över det. Jag tyckte också om att rida, men jag var också rädd för hästar. Det var en intressant kombination.
Ja.
Nej, men så det var nog det som tog upp mesta delen av min tid. Men sen har jag alltid tyckt om att pyssla och sådär också. Så det var väl kontrasten i att hålla på med massa aktiva sporter och sen komma hem och pyssla.
Ja, så du var en aktiv tjej, och sen när du var 10 då så fick du en lunginflammation, en allvarlig lunginflammation.
Ja.
Kan du berätta om hur allting började? Du var iväg på kollo, eller?
Ja, det stämmer. Jag hade ju velat åka på kollo så länge. Men, ja, men det kanske var det här, just att det var bara mamma och jag, och vi gjorde allting. Och hon var väl lite, jag hade varit väldigt dålig på att äta när jag var liten. Så att hon var lite orolig för att jag inte skulle få i mig tillräckligt mycket. För att jag var väldigt kräsen, och de saker jag väl åt jag väldigt lite utav. Så därför så hade hon varit lite orolig att jag skulle åka iväg på kollo där man inte har samma koll på vad man äter. Mm. Men till slut så fick jag åka iväg när jag var 10 år då. Och som hon misstänkte så var det kanske inte så att jag åt så mycket som jag skulle ha gjort. om det var någon bidragande orsak eller inte till varför det blev som det blev är svårt att svara på. Men när jag var där så började jag känna mig lite krasslig och ont i halsen och sådär. Så att hon fick komma och hämta mig. Jag tror att det var kanske en vecka in och kollo skulle vara 2 veckor. Så jag fick åka hem och jag tänkte att det bara var en vanlig förkylning. Men sen så började det bli mer och mer saker som var lite så här svåra att säga var det kom ifrån. Att, jag fick väldigt hög feber och så ont under fötterna. Och, så vi bestämde oss för att åka in till sjukhuset och kolla vad det var. De visste inte heller riktigt vad det var, men de tog det ändå på väldigt stort allvar. Så sen är det mesta bara ett så här, en dimma för mig. Jag vet inte riktigt vad som hände, men det jag har fått berättat för mig i efterhand är ju att jag hade så pass hög feber så att de fick kyla ner mig med handdukar och allt det här. Och det som hade skett var att mitt immunförsvar hade överreagerat. Så att de sjukdomarna jag hade haft och framförallt den här lunginflammationen hade spridit sig till ryggmärgen. Så att ryggmärgen svullnade upp och klämde några nerver. Så att det gjorde att jag fick en ryggmärgsskada. Men det tog ganska lång tid innan de kunde identifiera vad det var som hade hänt och vad som skulle bli konsekvensen av det som skulle bli bestående.
Just det.
Så de sa ju kanske att det kommer bli bra. Om några veckor så kommer du kunna gå och springa och göra din gymnastik igen och sådär.
Men det måste varit så svårt att när de dessutom inger det hoppet så kan jag tänka mig att det blir en ännu mer drivkraft till att bli återställd såklart. Att man vill tillbaka till sitt normala jag igen.
Absolut. Sen vet jag inte mycket av det hoppet som de gav mig egentligen, eller om det var bara så jag uppfattade det, för att de inte sa motsatsen.
Precis.
Men det var ju mycket att jag levde på hoppet väldigt, väldigt länge. Ja, det är svårt i sådana situationer att veta hur man ska förhålla sig till det, för på många sätt så kan ju ibland hoppet vara också det som får en att orka just där och då.
Just det.
Även om det är kortsiktigt. Ja, det är svårt.
Kan du berätta lite om hur vardagen såg ut sen efter, hur det påverkade dig?
Ja, jag var ju väldigt, väldigt anti-rullstolen i början. Men när jag kom hem från sjukhuset, då var det liksom en rullstol de sa åt mig att använda. Så jag började väl med det. Och sen så blev jag mer och mer anti när jag märkte hur annorlunda jag blev behandlad. När jag kände själv att jag är precis samma människa som innan det här hände. Men omgivningen hade inte samma bild av det.
På vilket sätt?
Ja, men det är svårt att sätta fingret på också, men det var mer att man kanske såg ner på mig och tyckte synd om mig. Och jag var så här, men herregud, det är ingen fara. Jag har inte ont eller så här, du behöver inte tycka synd om mig. Eller framförallt det här med att man kanske pratade över huvudet på mig. Och jag var ju ändå 10 år, så att det var ju någonting som kanske hände ändå när man var 10 år och var någonstans med en förälder. Men det blev så himla påtagligt när det inte alltid hade varit så innan. Och nu blev man liksom 5 år yngre igen. Ja, det var väl en sak. Och sen så när jag började skolan också, så det var det som fick mig att vägra rullstolen helt. För att då blev det supertydligt i det sammanhanget hur jag blev bedömd utifrån någon sorts identitet som jag kände att jag själv inte hade skapat. Och det blev en väldigt så här svår fråga för en 10-åring att hantera. Så att, det blev mest att jag testade ett par kryckor som stod så här hemma hos min mammas dåvarande kille i hallen. Där jag bara, åh, kryckor, kanske kan funka. Och sen jag testade dem så såg jag aldrig mer rullstol, utan den låstes in i förrådet och hade en filt över sig. Liksom. Jag ville aldrig mer se den. Så då hoppade jag på kryckor väldigt länge. För att på något vis kunna kontrollera bilden av mig själv som andra fick. Men det var ju kanske inte det bästa heller. Men där och då var det enda som jag kände att jag hade ork och kraft att göra.
Mm. Så rent funktionellt, hur liksom fungerade kroppen då?
Ja, min ryggmärgsskada är ju inkomplett. Och det säger ju absolut ingenting egentligen, men som det påverkar mig är att jag har Jag har en del funktion och känsel i benen, men jag kan liksom inte riktigt styra över den. Så att jag har ju absolut noll balans. Men med kryckorna så hade jag balans, för då, ja, det blev som två förlängda armar som hjälpte mig att balansera. Men jag hoppade liksom jämfota med kryckorna, och det funkade ganska bra när det inte var halt och blött och allt sånt där. Och egentligen så har jag, det har varit likadant sedan dess. Det är ingenting som har förändrats med min skada eller sådär nu, bara för att jag sitter i rullstol nu, utan det är det mentala som har förändrats och mina prioriteringar, vad som är viktigt i livet.
Men det tog många år.
Ja, det gjorde det.
Till att på något sätt hitta en acceptans i det också.
Absolut, och det skäms jag nästan över så här nu i efterhand, men samtidigt känns det också viktigt att bara kunna dela med sig av det, för att andra inte ska kanske ha lika tuff uppförsbacke som en själv.
Jag kan verkligen förstå det. Jag har vänner som har sjukdomar som påverkar nervsystemet, och när det blir så där mer, att det kanske blir värre och värre, eller att man liksom, som i ditt fall, har en inkomplett skada och ändå kan röra lite. Mm. Det är liksom att hitta den där balansen också. Jag tror att de flesta vill liksom in i det sista såklart undvika så mycket hjälpmedel som möjligt. Mm. Jag tänker att det är en ganska mänsklig instinkt också att tänka så. Även fast det kan ge, ta mer stryk än vad det gör nytta såklart. Men jag kan ändå förstå den känslan.
Ja.
Plus att då samhället ser på rullstolen på ett väldigt stigmatiserat sätt.
Absolut.
Att allt som har med rullstol att göra är, det är liksom, det handlar om svaghet. Att det är svaga människor som sitter i rullstol.
Mm, det är väl också det som får oss att ha den bilden och det motståndet till hjälpmedel. Jag tror att allting handlar egentligen om hur vi formas till att se det som något dåligt, fast det egentligen är någonting bra som gör att man kan leva ett bra och självständigt liv. Mm. Tyvärr så här är ju fortfarande väldigt stigmatiserat.
Mm. Ja, jag förstår verkligen det där om de fördomar som man hade också innan man själv hamnade där.
Ja.
Som präglar otroligt mycket.
Och det är också därför jag tror man har sån förståelse för andras syn på en när man själv är där i början. Mm. När man kanske tyvärr har sett på andra i rullstol på samma sätt.
Precis.
För att man inte har förstått eller haft erfarenhet eller haft möjlighet att kunna förstå det andra perspektivet så sett.
Och allt hänger ju på hur inkluderande samhället är, eller exkluderande faktiskt är. Alltså vilken stor betydelse det har att man faktiskt får se en mångfald av människor, oavsett om det har med etnicitet eller sexuell läggning eller funktionsvariation eller funktionsnedsättning att göra. Mm. Att det måste finnas en representation där ute för alla.
Ja.
För det är så vi då kan förändra synsättet på människor med funktionsnedsättningar eller andra normbrytande funktionaliteter. Liksom.
Ja, men absolut.
Du är så tydligt exempel på det också. Och som sagt, du fick ju kämpa med de där kryckorna i många år.
Ja men absolut. Det var... Pluset var ju att jag inte behövde gå till gymmet. Liksom. Jag kunde äta vad som helst och det liksom blev naturlig träning så fort jag skulle ta mig någonstans. Ja, man ska se det positiva så är det väl det.
Du blev riktigt stark.
Ja.
Jag tänker på livet innan 10-åringen Louise där, att du var så aktiv och höll på med mycket fysiska aktiviteter.
Mm.
Hur var det att inte kunna utöva dem längre efter skadan?
Jo, men det var väl svårt. På något vis så tror jag att jag har förträngt ganska mycket av det här, för att det var så pass tufft. Och det var ju så mycket av en community i att man lärde känna nya kompisar därigenom. Kanske de man hängde med i skolan gjorde samma sak efter skolan. Att man var på samma träningar och allt sånt där. Men det blev ju ganska tvärt ändå med att jag kom inte till träningarna längre. Men sen var det ju en hel sommar som jag var inne och ut på sjukhuset ganska mycket, så att det blev ju inte så här från en dag till en annan att vardagen förändrades, utan det blev ett ganska tydligt glapp där i mitten där andra saker tog fokus. Men det tog väldigt lång tid innan jag tror aldrig faktiskt jag var tillbaka på någon träning eller kollade på när de tränade på gymnastiken eller på dansen heller. Och jag tycker fortfarande att det kan vara lite sorgligt när man kollar på, bara känna den här lukten i till exempel en gymnastiksal eller tyget som man har på sina dräkter som man tävlar i, och alla de bitarna kan fortfarande, ja men det är lite laddat på ett jobbigt sätt.
Det är ändå en sorg som man måste lära sig att leva med. Mm. Någonting som har gått förlorat.
Ja.
Som har varit en stor del av ens liv. Liksom. Jag kan säga att det tog 10 år för mig att slänga en plastkasse med danskläder som jag hade nere i källaren. Som fortfarande luktade svett. Jättefräscht. Ja. Apropå det här med dofter. Och...
Ja, men jag förstår verkligen den grejen. Det blir som någonting man aldrig kan återskapa. Och då får det ju jättehögt värde.
Precis. Samtidigt så... Jag känner i alla fall att det är en väldigt stor del av mig och något som har format mig till den människan jag är.
Mm.
Så jag är ju fortfarande en dansare.
Ja, nej men du hade väl inte varit samma människa idag om du inte hade dansat liksom.
Nej men precis. Du beskriver också som att du har blundat för din kropps behov halva ditt liv.
Ja, men jag har väl värderat bilden jag ger utåt över hur jag själv känner mig och vad jag själv vill och mår bra utav. Jag har nog haft en bild av att det jag mår bra utav är att den bilden andra får utav mig är den bilden jag vill ge sken utav och den en bild jag känner mig som. Och det har väl inte varit helt hälsosamt på fler plan än bara just att jag hoppade runt på kryckor, utan jag har varit ganska hård mot mig själv. Jag har läst mycket om ableism på de senaste 10 åren typ.
Förklara vad det är.
Det finns väl ett svenskt ord för det som heter funkofobi, men jag tycker att det kan ibland vara lite missledande, för att det handlar inte om att man är rädd för någon som har en funktionsnedsättning eller sådär, utan ableism handlar om att man ser personer med funktionsnedsättning som kanske mindre värda eller mindre viktiga än någon som inte har det. Och jag tror nog att jag var min största ableistiska syn, var den jag gav mig själv. Liksom. Att jag försökte vara lika bra som alla andra som kunde gå, eller vad man ska säga, bra inom situationstecken. Eller. Men jag försökte leva upp till den standarden som jag förväntade mig av andra. Det låter jättehemskt, men du kanske förstår.
Jag gör verkligen det.
Mm.
Jag gör det. Alltså det är det här också att känna att bevisa för sig själv och för andra att man är minst lika bra.
Ja.
Som alla andra. Och det är ju fruktansvärt att man ska behöva känna så.
Absolut, och bara känslan av att vilja kompensera allting hela tiden. Det är ju absolut inte hälsosamt.
Nej, det är ohållbart.
Ja. Men det var en stor del utav allting. Bara kompensera där man inte ens kunde påverka.
Just det.
Så ska det inte vara.
Nej, verkligen inte. Men när kom modeintresset då?
Modeintresset har nog funnits med mig hela tiden. Men i början så handlade det väl mer om att det var så mycket enklare när jag var liten. För då kunde jag vara ute och shoppa på helgerna och komponera outfits och... Ja, men lite nästan den här Barbie-grejen liksom, att om man behövde bara hitta rätt storlek på kläderna och så passade det. Alltså jätteknasigt egentligen, men att det var så himla enkelt. Så det var det som också verkligen förändrades när jag fick en annan kropp att relatera kläderna till. Men det är också det som jag tror är så intressant med mode och varför jag till slut vågade acceptera hela mig. Och såg att det fortfarande fanns utrymme för dig i mode. Även om det tog väldigt lång tid.
Men du har pluggat på Textilhögskolan.
Ja, precis. På gymnasiet så var det ju 3 år. Och sen 2 år på folkhögskola. Och 2 år på högskola som var inriktat på mode. Och det var nog både... Det bidrog nog inte till att jag kunde... Att jag hade lättare att acceptera min situation. Utan snarare tvärtom. Just för att... Jag hade så otroligt stor respekt för mode och modets normer. Där jag som, om jag hade suttit i rullstol, ansåg att jag inte skulle passa in i och förväntade mig att modescenen inte skulle acceptera mig.
Där kämpade du fortfarande med kryckorna?
Ja, de två första åren på min kandidat. Så det var nog också en stor del till att jag hoppade på kryckor så pass länge för att jag inte skulle riskera att bli exkluderad från den världen som jag respekterade så otroligt mycket.
Försöka passa in i en norm.
Mm, verkligen.
Och sen gjorde du en praktik.
Ja.
Då vände det, då hände det någonting.
Ja, men det var ju på ett kommersiellt modeföretag i Göteborg. Och i början så tror jag så här första dagarna och sånt, då var jag bara taggad. Men sen ju längre tiden gick så kände jag att det blev så tydlig skillnad från studierna. Där jag har kunnat styra mer över mina egna förutsättningar. Att jag har kunnat forma projekten utifrån som det passar mig. Medans när det var en arbetssituation så blev det dels att det var lättare att jämföra sig med andra. Men också hur det var så mycket som var otillgängligt utifrån den situationen jag hade då. Där det handlade om att jag inte hade några händer till övers liksom, när jag skulle ta mig från punkt A till B. Jag kunde inte ens liksom hämta kaffe själv. Och det kändes ju jättekonstigt att vara praktikant på ett ställe och be liksom den jag praktiserade för att hämta kaffe åt mig.
Just det.
Men också hur alla arbetsuppgifter som jag skulle göra blev så svåra för att jag hade satt de här... Det var nog första gången jag kände att jag hade satt de här begränsningarna för mig själv. Men från den insikten så var det fortfarande väldigt lång väg till att jag skulle ens tänka tanken att jag kanske ska börja använda rullstol istället. Folk som sa det till mig, att men ska du inte ha rullstol istället? Det är ju så mycket lättare. Om man skulle gå och käka lunch någonstans så var jag alltid tvungen att fråga, ja, men hur långt är det? Kan man sitta och vila någonstans på vägen? Då kanske någon sa, men ska du inte använda rullstol istället? Så behöver du inte tänka på det. Och då blev jag, okej, lika gärna lägga mig i sängen och dö.
Ja.
Det var min reaktion liksom. Mm. Så från det till att, först så handlade det om att jag i stort sett gick in i väggen för jag hade pushat mig själv för hårt. Mm. Och sen när jag skulle börja ta mig ut från det här hålet, det var väl då jag kände att jag måste göra någon drastisk förändring för att annars kommer samma sak bara hända igen. Mm. Det var då som jag sa lite så här försiktigt och tyst till mamma, kan du ta med rullstolen nästa gång du kommer till Göteborg? Jag viskade det nästan, det var så här, jag skämdes för att säga det, men för hon, det var ju hennes största önskan, visste jag, även om hon aldrig hade sagt det till mig. Mm. Hon ville bara att jag skulle må bra och men inte riskera att halka på ett blött löv. Liksom. Men så hon gjorde det. Men hon förstod också att det är absolut ingen idé att pusha mig. För att då blir det absolut raka motsatt. Men hon försökte tvärtom språket med 21-åriga Louise.
Precis. Ja, men jag tror att det är viktigt att också få vara den som fattar det beslutet.
Mm.
Det är liksom ingen annan som kan göra det åt den. Utan du måste komma inifrån dig själv. Och du hade ju verkligen kämpat i, var det 12 år?
Ja.
Med de här kryckorna liksom.
Precis.
Och anpassat dig utifrån från det.
Då är det inte direkt som någon bara, du ska inte ta rullstolen istället. Så säger man bara, ja men vilken bra idé att jag inte har tänkt på det tidigare.
Gud, vem är du att tala om det för mig?
Ja, men det var ju någon på den här praktikplatsen så jag sa ju ingenting. Jag
bara,
nej, jag ska nog inte göra det. Men tack för tipset.
Ja. Hur var det då första gången som... När morsan kom där med rullen. Hur kändes det?
Oj, nej men jag var ju jätte... Jag hatade den ju. När hon rullade in den där. Jag bara, visar den inte för mig. Rulla bara in den där så tittar jag bort liksom. Kanske ska tillägga så att det var ju den rullstolen jag hade fått när jag var 10 år. Det är ju inte riktigt sån här aktiv rullstol heller.
Nej,
så
att okej.
Den hade ju lite handtag och... Ja, nej men den kändes ganska så här... Jag förknippade den ju också väldigt mycket med liksom, när man rullas ut från sjukhuset. Yes. Så det var lite sådana här saker som jag kände att ja, jag ville inte se dem. Mm. Men nej, kanske lite kontroversiellt, men jag tror det var kanske 2 glas vin som jag sänkte först för att liksom bara kunna hantera det här. Och sen rullade jag ut mitt i natten. Och,
för att ingen skulle se dig.
Ja, precis. Det var kolsvart ute.
Ja.
Och då var det ändå så här, jag hade nog inte bott i Göteborg så jättelänge. Så att det var inte direkt så jag kände så jättemånga. Men ändå, jag ville absolut inte att någon skulle se mig. För jag kunde inte, jag visste att jag skulle inte kunna ta vilken blick som helst. Eller om någon skulle säga, shit, vad snygg du är i håret, eller någonting. Jag skulle inte kunna ta det, för då skulle jag bara tänka, ja, det säger de bara för att de tycker synd om mig för att jag sitter i rullstol. Nej, men så, även om det var jobbigt, så kände jag också att det var sån otrolig frihet som jag aldrig hade känt innan. Och det var svårt att separera det jag på något vis hade intalat mig att jag visste, men emot det här som jag kände då. För att de verkligen skar sig med varandra. Men då hade jag i alla fall den här andra sidan också. Att börja försöka möta mig själv med. Och den känslan som var väldigt stark.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Ja, det är ju en enorm sorgebearbetning i det. Just att hitta den där acceptansen.
Ja, och jag tror nog att det handlar nog inte så mycket om att rullstolen påminner mig om vad jag inte hade. Nej. Nödvändigtvis. Att det kändes sorgligt på så sätt. Utan mer att den kanske påminner mig om vad jag var så himla, eller jag var så klar i att jag var den här tjejen på kryckor. Men sen när jag använde rullstolen så var jag nog rädd för det jag skulle behöva gå miste om. Även fast det inte var någon skillnad på mig. Så det kändes också väldigt som viktigt att tydliggöra att det inte är någon skillnad på mig. Men jag var också rädd för hur jag skulle bli bemött av folk som hade träffat mig innan. Så jag var nästan beredd på att säga, ah, nej, men jag vred om knät så jäkla illa. Så nu behövde jag använda rullstol ett tag. För att liksom kunna ha den här skyddsbarriären kvar.
Just det.
Jag visste att det var inte ett alternativ. För att då fanns risken att jag skulle gå tillbaka. Det var nästan som ett beroende det här med kryckorna. Som jag var...
Ett försvar.
Ja, precis.
Men det handlar ju om identitet. Ja. Att inte kunna identifiera sig. Mm. Med rullstolen.
Ja.
Just för att samhället sätter så mycket stigma i vad det innebär att sitta i en rullstol.
Precis.
Så synen på det. Mm. Och sen berätta om då när du rullade där i mörkret. Hur kändes det då? Det måste ju ändå varit en lättnad. Att det var lätt att ta sig fram.
Absolut. Jag behövde ju liksom inte kolla på marken vad det var för förutsättningar. Eller alltså... Jo, jag behövde se om det var någon trottoarkant såklart, men jag behövde inte kolla om det var blöta löv eller liksom sådana saker. Jag behövde inte tänka på vart vi skulle eller hur långt det var. Jag kunde liksom se saker omkring mig på ett helt annat sätt. Det var så här byggnader som var precis bredvid där jag bodde, som jag inte hade sett vilken färg de var tidigare.
Så man fick glasögon första gången?
Ja, men typ.
Bara såg konturerna på löven?
Ja. Det är nog svårt att beskriva. Jag tror att det är svårt att förstå. Också för någon som inte riktigt har varit med om något liknande. Att så här, men som du säger, det här får glasögon för första gången. Det är nog ganska nära.
Ja, en liknelse i alla fall.
Ja.
Och det är också ett hjälpmedel.
Ja.
Ska vi understryka.
Ja.
Men du beskrev också, jag hörde i en intervju där, att, liksom att du kände också dofter på ett annat sätt. Alltså ja. Det var som att dina sinnen öppnade upp sig.
Ja.
Och var mottagliga.
Ja, men precis. Jag behövde inte vara så koncentrerad på att bara ta mig. Så att det var som att det öppnade upp för andra intryck än bara hinder.
Just det.
Att kunna vara spontan liksom. Så det var jättehäftigt.
Vad fick du för bemötande då? Upplevde du det som att du blev bemött annorlunda nu?
Jo, men det är klart jag gjorde. Men jag tror jag hade kommit till en... situation med mig själv där jag hade arbetat väldigt mycket på mig själv i min lilla etta i Göteborg och förberett mig väldigt mycket på vad som skulle kunna ske, kanske till en nivå där det var typ orimligt att jag skulle ha svar på tal på allting. Men en sak jag gjorde också innan jag valde att komma ut, som jag kallar det, för liksom, men att köra ut i rullstol och träffa människor jag kände, var att jag åkte till London och hälsade på en kompis som hade sin praktik där då. Och det tror jag gav väldigt mycket, att vara på ett ställe där ingen, ja, men där det inte fanns någon risk att jag skulle träffa någon jag kände överhuvudtaget. förutom min kompis då, men vi var liksom så tajta så att jag kände att hon skulle absolut inte döma mig utifrån det här. Så det tror jag gav mig mycket kraft till att, på något vis blev det nästan att så här, fake it till you make it, att jag fejkade någon sorts acceptans. Så sen när jag väl kom tillbaka till skolan i rullstol så hade jag en kanske till viss del fejkad acceptans, men ändå att jag var lite så här trygg i mig själv redan då. Och det var viktigt, för annars hade det nog fått motsatt effekt.
Jag upplevde också att, jag menar, jag var också ung och kände mig jätteosäker, och man känner att man vill liksom platsa in och vara en av alla andra och inte sticka ut. Och så att det tog många år innan jag kände mig väldigt trygg i mig själv. Mm. Alltså hitta det här självförtroendet och självkänslan. Men när jag väl hade gjort det, då kändes det inte som att, för innan var det så här, så fort folk tittade på mig kände jag så här, åh, de tycker synd om mig för att jag sitter i rullstol och så vidare. Mm. Men när jag hade kommit över det där och landat i mig själv, så var det som att allt det där rann bara av mig. Så såg jag inte längre människor som tittade på mig eller att man pratade i huvudet på mig och så vidare, för att jag var så otroligt trygg i mig själv. Mm. Och då tror jag också att när man får det självförtroendet så utstrålar man det utåt sett. Ja. Och då ser inte människor rullstolen på samma sätt.
Nej.
Utan man ser individen, man ser personen.
Ja.
Det är den som man möter, ja. Inte hjälpmedlet.
Ja, men precis. Var det liksom gradvis för dig?
Det tror jag att det var. Jag reste väldigt mycket.
Mm.
Och kände väl att med det så blev jag starkare, för att just det där att möta människor från andra kulturer och länder och så, det fick ju mig växa väldigt mycket som människa. Så det växte nog fram med det, tror jag. Med erfarenheter. Men det tar tid. Man får låta det ta sin tid.
Ja.
Men hur såg du på framtiden?
Jag ville ju arbeta med mode. Det var ju det jag ville göra. Men sen, hur eller på vilket sätt var jag inte helt säker på. Jag visste bara att jag ville vara en del av den världen. Samtidigt som jag accepterade rullstolen så kände jag att så här, för att jag ska kunna acceptera så är det också viktigt att på något vis modet kan acceptera det. För att annars så får jag byta intresse typ. Så det blev ju en del av min examenskollektion. Och genom den kollektionen så var det också en acceptansprocess som jag bearbetade både min egen kropp men också modet, och kom in på de här frågorna om ableism och även började kolla mycket på konstruktion av kläder och hur det skiljer sig på en sittande och en stående kropp och alla de sakerna. Så det var ju också någonting jag behövde möta för att komma vidare i min acceptans och mitt identitetsskapande liksom.
Jag läste att du hade kallat dig för aktivistisk designer.
Ja, det har väl, jag har lite så här svårt att acceptera det på något vis. Eller, jag
att det ska inte behövas.
Ja,
egentligen.
Precis. Jag vill inte se det som aktivism. Nej. Men på något vis så är det väl ändå där, för att jag känner mig lite rebellisk i att så här, ja, men släpper inte någon in mig så får jag väl knö mig in liksom. Och jag kommer inte acceptera att det inte blir insläppt liksom. För att jag vet vad det gör med människor.
Precis. Men om vi kommer till din hyllade visning på Stockholms modevecka 2017.
Ja, det var Textilhögskolans visning på Stockholm Fashion Week. Då hade jag visat den kollektionen en gång tidigare på visningen i Borås som heter Exit, som är den examenskollektionen har visats på. Det var ju väldigt speciellt. Jag var nog ganska oförberedd på vad som skulle hända, för att jag själv inte riktigt hade förstått vad jag hade gjort. Eller jag var verkligen som i en bubbla. Det var ju så otroligt intensivt också. Jag sov och sen var jag tillbaka på skolan. Jag gjorde absolut ingenting annat än att bara hålla på med det här. Så från att ha gjort det i ja men typ ett halvår, man hade ju lite så här handledningar med sina lärare och så. Men sen när det skulle komma ut och visas för allmänheten på ett annat sätt, jag hade inte reflekterat över det steget. Jag hade bara skapat och varit inne i ett flow liksom. som, det var nog tur också, för annars hade jag kanske inte ens vågat visa det om jag skulle tänkt på vad konsekvenserna skulle kunna bli. Det kändes som att jag kastade mig ut lite så här från ett högt berg. Och det gör man ju inte bara så där. Men som tur var så gick det ju bra. Och det gav mig en jäkla push liksom.
Men du stötte ju på fördomar också. I och med att du ville ha modeller som använder rullstol framförallt.
Ja.
Det ifrågasattes.
Jag hade ju fått en liten push för att då hade jag visat först på Textilhögskolan, sen på Stockholm Fashion Week och på London Fashion Week. Där alla hade varit så här jätteöppna och välkomnande och bara, men vi löser det här. Och det är en trappa där, men ni kan byta om där istället. Och självklart så får ni visa först, så behöver man liksom inte, men så tar man bort lite saker som skulle kunna bli problem annars. De hade varit så otroligt, alltså vi hade känt som att man får gå in på VIP-ingången liksom och väldigt väl bemötta. Och sen så var det då en tävling som heter Designers Nest, eller den hette det då, nu heter den Alpha, som är under Köpenhamn Fashion Week, där några från Textilhögskolan hade blivit tillfrågade att vara med med sina examenskollektioner. Och i kontakten med dem så hade jag sagt att jag och mina modeller kommer att köra rullstol. Kläderna ska visas på modeller som kör rullstol. Jag kan lösa egna modeller, inga konstigheter. Och så försäkrade de också att det hade gått väldigt bra de tidigare visningarna. Men trots det så sa de att vi kan tyvärr inte acceptera att du ska visa på modeller i rullstol. Vi har modeller så att du får gärna använda dig av dem. Men då är det gående modeller, annars får du dra dig ut tävlingen. Då blev jag ju nästan förvånad, just för att det hade gått så bra de alla andra gångerna. Jag var lite naiv typ. Men samtidigt så kände jag ju också att okej, det här är verkligen anledning till varför jag gör det jag gör. Och de drog ju då paralleller med att ja, men om vi ska acceptera att, eller om vi ska godkänna dig och visa på modeller i rullstol, så måste vi också godkänna andras förfrågningar om att ha dansare eller livemusik till sina kollektioner.
Väldigt konstig jämförelse.
Och sen var det en annan också som var lite intressant, hur de bara, nej men vi har inte råd med en ramp.
Jag orkar inte.
Så, ja men det är ju, sen, jag kände bara att där och då var det så här, jag kommer absolut inte visa min kollektion på gående modeller, för det talar ju emot allting jag har, alltså hela syftet med kollektionen. Men så jag drog mig ut tävlingen, men jag kände ändå att någonting som är otroligt viktigt, att även om kläderna inte är där på plats eller mina rullstolsanvändande modeller är där på plats, så var det väldigt viktigt att diskussionen skulle vara där. Och att det också kanske skulle belysas, just för att men det är inte alltid enkelt. Man kan inte bara förvänta sig att modescenen ska ta emot en med öppna armar när man kommer med något som kanske är lite normbrytande. Och modenormerna är ju ganska satta också på många sätt. Det är mycket som behöver rubbas för att det ska bli förändring. Men det blev så tydligt då.
Ja, men verkligen. Mm. Men sen vart du hyllad, bland annat av amerikanska Vogue, förstår jag. Det betyder mycket för dig.
Ja, gud ja. Det är ju någonting som, alltså Vogue är ju Vogue. Liksom.
Ja.
Det trodde jag absolut aldrig skulle hända. Men det var en redaktör från amerikanska Vogue som kom fram efter visningen på Stockholm Fashion Week och intervjuade mig kring min kollektion. Och det var så otroligt stort när jag sa något i stil med att jag hoppas verkligen att modevärlden är redo och öppen för att kläder ska vara till för kroppen och att de ska passa alla kroppar. Och att vi behöver öppna ögonen för vad vi kan förvänta oss och se på en catwalk. Och då sa de någonting som typ we couldn't agree more. Och det var så här, det var sån tydligt steg i karriären, eller vad man ska säga. Det, nu har jag verkligen,
det var en milstolpe.
Ja, milstolpe så heter det.
Nej, men det förstår jag verkligen. Du är en pionjär, Louise.
Ja, men tack. Ja. Eller vad säger man?
Verkligen. Alltså, gud vad viktigt att det har gått så bra för dig och du har kunnat liksom bredda vägen för andra.
Men jag är så tacksam att det har tagit emot på det sättet också. För det var nog inte helt medvetet hur, alltså att jag chansade, eller vad man ska säga. Att jag kastade mig ut, det var inte helt fullt medvetet, utan det bara blev så. Så jag är jätteglad att det landade bra liksom.
Sen är det jätteroligt att du satte titeln Don't worry, I bring a ramp.
Ja, ja men det blev ju på nästa kollektion, ja, masterkollektionen. Då kände jag att ja, då får jag väl förbereda redan här då för att de ska komma med en sån kommentar. Så behöver de inte oroa sig för det.
Klockrent alltså.
Ja.
Så jäkla bra.
Det är ju tyvärr lite för vanligt att se problemen och att det bara tar stopp där istället, ja, för att se det från andra hållet.
Men jag tänker på det här med, som vi var inne på, med representation, hur otroligt viktigt det är. Alltså just för att man ska kunna identifiera sig och känna igen sig i andra människor och kunna relatera. Mm. Och jag vet att i ditt fall så började du titta på den amerikanska serien Push Girls.
Ja,
som,
precis.
Som kom att förändra väldigt mycket för dig.
Ja, absolut. Och på ett sätt så var det, den är ju lite ytlig den serien,
ja,
eller
sådär. Ja.
Men samtidigt så var det nog väldigt viktigt också att kunna se att man kan vara lite ytlig.
Exakt.
Fast man sitter i rullstol. Att det, man behöver inte bara tänka på att allt ska vara bekvämt. Det var en väldigt en stor grej för mig och någonting som också fick mig att känna att om de kan göra det här för mig så vill jag göra det jag kan för att få andra att känna som jag kände när jag såg dem. Att vara den som jag själv skulle behövt mycket tidigare än vad jag fick se det. Liksom.
Ja, vilken betydelse det hade. Och det gjorde ju också att du startade Girls on Wheels.
Ja, eller? Precis.
Skithäftiga, ja, är ni. Berätta om Girls on Wheels.
Ja, det började ju med då, ja, som du sa, att jag hade sett på Push Girls och kände att varför finns inte det här i Sverige? Började leta efter liksom något liknande och hamnade liksom olika Paralympics och så här sportlag och parasport. Och det var typ de enda communityna.
Precis.
Vad heter det? Communitiesarna.
Jag vet, det finns inget bra svensk ord för
det. Nej, men jag ville liksom hitta en community och sen hittade jag ingen. Så då tänkte jag, men då får jag väl skapa en då. Mm. Letade upp tjejer på, det låter jättekonstigt, jag letade upp tjejer, ja, på Instagram. Men det var några som jag hade följt sen innan och träffat på olika ställen. Och så kände jag att, men vi har liksom girl power. Nu får vi förmedla det till andra. Och hade liksom samma inställning till att, ja men en rullstol ska inte hindra en från att göra saker i livet utan... Jag ska tusan tanka själv och spela in en video på det och visa på hur man kan göra om man har en sån här typ av skada eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom, lite tips och tricks. Och, men även den här girl power och communityn att livet tar inte slut. Både för att inspirera personer som själva sitter i rullstol men också för att visa för andra som inte gör det att tro inte du att jag inte kan åka och handla själv. Då får du se den här videon så kanske du tror det sen. Ja. Nej men så, utbilda,
ja, men,
typ.
Normalisera också.
Ja, ja men verkligen.
Synen, man är kapabel. Men man gör det på ett annorlunda sätt.
Ja, och det är ju helt okej. Och alla gör ju saker på väldigt olika sätt. Men det är också viktigt att kunna inspirera varandra. För jag har fått så mycket olika tips från andra rullstolsanvändare på hur man kan göra saker och ting. Som man kanske inte får på något sådant naturligt sätt som om man skulle gå. Så finns ju jättemycket naturliga sätt att se och lära sig hur man kan göra saker i vardagen. Mm. Men jag tror att det är viktigt att dela med sig av tips och tricks och sådär också.
Ja, verkligen. Så jag blir jätteglad över att ni finns. Det är så otroligt viktigt. Det behövs.
Kul att höra.
Ja. Men hur förhåller du dig idag till prestation? Jag tänker just det här med att som både du och jag har känt det här att man måste liksom kompensera ens funktionsnedsättning för att visa att man är duglig och kapabel och liksom. Hur hanterar du det idag?
Oj, bra fråga. Jag har nog inte samma naturliga känsla av det som jag har haft tidigare. Det är väl någonting som gradvis i samband med acceptansen, för det är väl någonting som pågår hela tiden tror jag. Det kommer inte lika naturligt till mig den urgen liksom, att kompensera. Och sen tror jag att det handlar om att jag också har, ja, men träffat en partner som jag trivs jättebra med. Och jag arbetar på en arbetsplats där jag trivs jättebra och jag känner att jag kan vara mig själv. Så det är nog delvis att det kommer inifrån men också av yttre omständigheter som är anledningen att jag inte har den det behovet längre att överkompensera. Men sen blir man väl tryggare i sig själv också för varje år som går. Så det är nog väldigt sällan nu för tiden som jag känner att jag behöver kompensera. Mer kanske att jag vill, att jag kan känna mig otillräcklig för att jag gärna vill utbilda andra som kanske omedvetet kränker mig typ. Men inte att jag behöver överkompensera eller nödvändigtvis bevisa någonting för någon annan längre, som jag kände förut.
Skönt.
Mm. Hur känner du med det?
Det är någonting som jag försöker lära mig att leva med. Och sen vet inte jag hur mycket heller det beror på skadan. För jag var ganska mycket så innan min skada också. Duktiga flickan-syndromet liksom.
Mm.
Så det är någonting som jag måste jobba med fortfarande.
Mm.
För jag höll på att bli utbränd här för 2 år sedan.
Oj.
Men det är en kombination av att vara en driven person som tycker så mycket är så roligt att göra.
Mm.
Och att vara lite av en perfektionist och vill göra det bra.
Mm.
Så att ja, det är någonting som jag jobbar med. Så just de här kraven på mig själv.
Mm.
Sen det faktum att jag använder rullstol och liksom den biten tror jag inte har lika stor påverkan längre, utan nu handlar det nog bara om mig själv.
Mm. Det har jag inte ens tänkt på, att det kan ju faktiskt vara hur man är också, att det inte liksom är nödvändigtvis att det är helt tydligt att det här kompenserar jag för att jag sitter i rullstol, utan att det här kompenserar jag för att jag har höga krav på mig själv.
Precis.
Och varför har man höga krav på sig själv? Det är ju svårt att svara på. Det kan ju vara av jättemånga olika anledningar.
Bara att vara kvinna kan vara utmanande.
Ja, absolut.
Så att, ja, det är någonting man får jobba med, att känna att man duger.
Ja.
Allting behöver inte vara så jäkla perfekt och bra hela tiden.
Nej, allt behöver inte vara 120%.
Nej. Men det gäller att hitta en balans i livet.
Ja, det är ju också det här att kanske prestationer skulle kunna kompensera. Inte bara hur man är, utan också hur, om man uppfattas som kanske framgångsrik eller upptagen eller gör massa saker hela tiden, att det också kan spela in i det hela.
Mm. Jag tänkte komma in på de stora filosofiska frågorna.
Ja.
Vad innebär det för dig att vara människa?
Ja, jag har ju funderat lite på den här frågan. Jag har inte kommit fram till så mycket faktiskt, om jag ska vara ärlig. Man funderar väldigt mycket fram och tillbaka. Vad innebär det att vara människa? Det är ju, man kan ju vara jättekrass och bara det innebär att existera. Men ja, på ett sätt så gör det väl det. Att existera. Men sen så finns det ju så många fler lager till det. Som man kan välja själv om man vill ha där eller inte. Men ja, jag tror nog att jag ser det som att existera först och främst. Kanske ett jättetråkigt svar. Men
nej, jag fattar.
Ja.
Tror du på ett liv efter detta?
Ja, men det gör jag. Jag vet inte riktigt hur det skulle se ut. Eller om man återföds i en kropp av en myra. Eller vad det nu skulle kunna vara. Men någonting fortsätter i alla fall efter. Jag tror inte bara att det blir liksom en hög med jord. Eller något sånt.
När känner du dig sårbar?
Mm. Men jag tror att jag känner mig sårbar när jag känner mig begränsad. Och det kan ju vara av olika anledningar. Ibland kan det vara på grund av snön liksom. Ibland kan det vara att jag känner mig så här socialt begränsad. Så här, mitt batteri är slut. Det sociala batteriet är slut. Men det är nog då som jag känner mig sårbar i alla fall. För att då känner jag att jag själv inte har den möjligheten till att vara mig själv som jag vill vara.
Just det.
Och då känner jag mig sårbar.
Vad gör du då?
Ja, det är väl väldigt olika. Jag är ju ganska mycket av en problemlösare på gott och ont. Det här med snön liksom. Det var förra vintern så hade jag inte fått färdtjänst beviljat. Och jag kunde inte ta mig till och från tunnelbanan. Så jag kunde inte komma till jobbet. Så jag satt och jobbade hemifrån.
Nu blir jag arg.
Men jag har fått det beviljat nu, så okay. Den här vintern är det lugnt. Men förra vintern så, de hade 7 månaders väntetid eller något sånt där.
Jävlar.
Men då satt jag hemma och jobbade väldigt mycket.
Mm.
Och jag ringde och ringde till alla möjliga olika och var så irriterad för att man inte kunde få skottningshjälp.
Mm.
För det var ju det som gjorde att jag inte kunde komma ut. Att det var liksom snövallar i vägen. Och då fick jag reda på att om man inte av medicinska skäl får skotta, då får man hjälp. Men om man inte kan skotta, då finns ingen hjälp att få, för att vad är hemtjänsten, de får inte hjälpa till att skotta. Och då kände jag, men gud, vad är det här? Så då gick jag ju till, alltså jag tror jag pratade med någon som var så här jättehögt upp i så här Stockholms stads politik och allt möjligt. Och sen vet jag inte riktigt vart det ledde egentligen, men jag var så, ja, jag kan dra det ganska långt när jag känner så här att, så det är väl så jag hanterar vissa saker, att jag bara drar det så långt jag bara kan för att inte vara begränsad och sårbar. Men sen när det kommer till det här sociala, då tror jag bara att ibland så, jag försöker utmana mig. Men jag tror också att jag har en tendens att gå in i min lilla bubbla och bara sköta mitt, liksom, tills det går över.
Mm. Och det behöver man ibland också, att hämta sig. När känner du dig fri?
Ja, men det är väl motsatsen till när jag känner mig sårbar. När jag liksom, när det inte är snö, känner jag mig fri. Sen har jag allting också med så här perspektiv att göra. Mm. Har det nyss varit snö och sen så är det inte snö längre, då känner man ju sån här frihetskänsla som man flyger på moln typ. Men sen om man så här mitt i sommaren och det regnar, då blir man ju bitter för det istället. Men ja, den tydligaste frihetskänslan jag någonsin har känt var väl ändå det första gången jag var ute och rullade med rullstolen, i att ha kontrasten i och så här perspektivet av att ha hoppat på kryckor så länge och inte behöva fundera på alla de jobbiga sakerna längre. Det är frihet.
Mm. Vad drömmer du om?
Jag drömmer om att först och främst må bra. Det är någonting som, så här, när jag fyllde 30 så insåg jag att men jag kanske har blivit lite vuxen ändå, för att istället för att alla mina drömmar och mål handlar om vad jag ska åstadkomma, så handlar det om vad jag vill vara, hur jag vill känna. Men samtidigt så vill jag ju också, jag drömmer ju verkligen om att kunna vara en del av att både så här mode och medievärlden och egentligen allting som påverkar oss utifrån ska vara mer inkluderande och mer mångfaldigt. Men jag drömmer nog om att hålla en vettig nivå på det, för att det inte ska dränera mig. Att den här viljan i att allting ska bli så bra och att jag ska göra så mycket så att jag själv inte mår bra bara för att åstadkomma sådana saker.
Jag tycker jag låter väldigt insiktsfullt.
Jag är ju vuxen nu.
Ja, precis. Jag har några antingen eller frågor. Mysig hemmakväll eller rolig utekväll?
Mysig hemmakväll.
Kött eller grönsaker?
Den är svår. Just nu är jag mest sugen på grönsaker faktiskt. Mm.
Soluppgång eller solnedgång?
Solnedgång.
Läsa andras tankar eller se in i framtiden?
Det känns som att det kanske är egoistiskt att svara se in i framtiden, men jag vet inte om jag vill veta vad alla tänker faktiskt.
Lyssna eller prata?
Det beror på. Lyssna, tror jag.
Tack så jättemycket, Louise, för att du delade med dig av ditt liv i soluret.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Ni kan följa Louise på Instagram under kontot Lo Linderoth och låt er inspireras av Girls on Wheels genom att följa dem på kontot Girls on Wheels Sve på Instagram. Tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Konrad Hildebrand. Konrad var en lovande elitsimmare när han som 16-åring bröt nacken i ett parkourhopp och blev förlamad. Efter gymnasiet tog Konrad examen från KTH och är idag rankad som en av världens bästa rullstolsrugbyspelare och är tillbaka i vattnet som parasimmare med siktet inställt på Paralympics. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då.